Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej, Magnus Ödlund. Experimentmänniska. Just den sån som den här boken vill kritisera.
Du sitter bra där.
Ja, jag tycker att det känns rätt skönt. Om man ska vara så här nära.
Ja, det är jättebra om du kan sitta så.
Ja. Och vi snackade ganska länge i början, för detta är liksom första avsnittet i podden. Så att, och sen så hälsar vi dig välkommen. Det är din cue.
Hej och välkomna till den här podden som heter Vi är vad vi köper. Jag heter Katarina Graffman och jag är antropolog. Vi kommer i 7 avsnitt utgå från boken vi skrivit som också heter Vi är vad vi köper. Konsumtionskulturen är här för att stanna. Varje avsnitt är ett kapitel i boken. Frågor som vi kommer att fundera kring är bland annat: varför köper vi så många prylar? Varför inbillar vi oss att konsument är en roll vi kan kliva in och ut ur? Hur kommer det sig att vi tänker att vi är rationella individualister som självständigt fattar köpbeslut? Hur mycket och vad kommer människor faktiskt att kunna konsumera i framtiden? Kul att du som lyssnar hittat till just den här podden. En podd bland miljoner andra. Men du, Jakob, vad är det med alla de här poddarna egentligen?
Nej, men det finns ju många typer av poddar där ute. Och just den här podden är ju en podd som hänger samman och kompletterar en bok. Där vi gräver ner oss lite extra i några av de teman som vi tar upp i boken. Antingen för de som redan läst boken, för de som vill veta mer eller för de som ännu inte har läst boken och kanske vill se om det kan vara någonting att sätta sig in i. Jag heter Jakob Östberg och är professor i reklam och PR på Stockholms universitet. Och boken Vi är vad vi köper handlar om konsumtionskultur. Det vill säga de oskrivna regler som i hög utsträckning styr hur vi lever våra liv idag. Regler som de flesta av oss är väldigt duktiga på att följa och någonstans spelar efter, men som vi inte riktigt är medvetna om hur de ser ut och varför de ser ut på det sätt som de gör.
Mm, ungefär som fiskar. De lägger ju knappast märke till vattnet de lever i.
Och i det kapitel som vi pratar om idag, som heter Hasta la vista, Homo economicus, beskriver vi några gamla idéer med rötterna i 1600- och 1700-talet som totalt dominerar vårt samhälle idag. Eftersom de ligger till grund för så mycket av hur vi förstår och hur inte minst marknadsförare förstår vår roll som konsumenter.
Just det, och det är ju bland annat Adam Smith och René Descartes. De flesta har nog hört det här med den osynliga handen. Och det är ju från ett klassiskt verk, Nationernas välstånd, som kom redan 1776. Som Adam Smith pratar om en nästintill magisk kraft. Och det är ju det som är den osynliga handen. Som genom någon slags försyn ser till att alla dessa individuella nyttomaximerare. För enligt den här teorin är det ju så vi ska betrakta människan. Tycks ägna sig åt saker som kanske inte direkt är uppbyggliga i ett kort perspektiv, men som däremot i ett kollektiv ser till att vi ständigt rör oss mot det bästa möjliga av samhällen.
Mm. Och det är viktigt i sammanhanget att vi ägnar oss ju inte åt någon kritik av Adam Smiths teorier som sådana, utan snarare av de så att säga, lite lätta förgivettagna idéer om hur saker och ting hänger ihop som de har legat till grund för. Bland alla de där som inte riktigt har kanske läst och tänkt efter så mycket, utan bara så här är det nog. Det finns någon slags försyn som ser till att vi rör oss mot ett bättre samhälle om vi bara släpper krafterna fria.
Ett bra exempel på det är just när man kanske går i butiken och har bestämt sig för att nyårslöftet är att nu ska jag verkligen vara duktig och sluta handla. Men så råkar man i alla fall slita åt sig några japp eller chokladkakor. Långt ifrån det rationella beteendet som vi kanske kan utgå från då, att man har räknat ut.
Det är ju någonting med det här, det rationella sinnet och den irrationella kroppen. Vi är ju trots allt kroppar som lever i vår konsumtionskultur och som drivs av de här kroppsliga begären och som träffar på andra kroppar och sådär, som gör att de här rena idéerna om hur saker och ting skulle fungera kommer på skam när de möter det dagliga livet.
Ja, och det är lite utav de här idéerna som vi vill prata om just i det här avsnittet, och därför har vi bjudit in Magnus Söderlund som är professor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm. Hej!
Hej!
Välkommen, och kan du berätta lite grann om vem du är och vad du gör för någonting?
Ja, jag är en så kallad konsumentforskare, skulle man kunna säga. Och jag är intresserad av är hur konsumenter reagerar på olika sorters marknadsföringsaktiviteter. Det kan vara allt ifrån reklam till butiksmiljöer eller till vad någon form av säljare eller något liknande gör inne i en butik. Så jag vill försöka bygga och utveckla teorier om hur folk blir påverkade. Det är det som är själva nyckeln i vad jag håller på med.
Mm, intressant. Magnus och jag, vi har ju stött på varandra under lång tid här, och Magnus utvärderade bland annat min gamla docenturansökan från företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet.
Oj då,
och jag minns, jag memorerade en formulering där Magnus skrev att Östberg kommer från en disciplin där en snitsigt formulerad mening uppenbarligen ibland väger tyngre än solida empiriska bevis.
Oj då.
Jag tror det skulle ses som en kritik av forskningsämnet som jag kommer ifrån. Men det är en rolig disciplinär olikhet som har lett till många diskussioner under årens lopp, så det är bra. Och det är också därför som du är här idag. Skulle vilja börja med att ställa frågan om det var något speciellt du tänkte på när du läste det här kapitlet, Hasta la vista, Homo economicus.
Ja, det var flera saker faktiskt, och om man nu vill veta varför kunder gör som de gör när de konsumerar, så känns det ju rätt så naturligt att man startar i behov. I alla fall om man är en marknadsföringsmänniska. Så många marknadsförare i många generationer har blivit inskolade i att den egentliga anledningen till att folk beter sig på det ena eller andra sättet på en marknad är att de då vill tillfredsställa sina behov. Och jag noterade då att ni var lite kritiska mot Maslow, som har konstruerat en modell med olika sorters behov som anses följa varandra steg för steg. Eller den är i alla fall hierarkiskt ordnad. Det är ju en modell som är med, precis som ni säger, i väldigt många läroböcker. Och Maslow själv tror jag erkände att han aldrig testade den där empiriskt.
Precis.
Men jag vet inte, jag tycker ni var lite missriktade i er kritik, för att det är nog så att läroböcker inte alltid går hand i hand med det som är riktigt tungt inom forskningen. Det finns ganska mycket i de här läroböckerna som inte är liksom viktigt längre. Det är någon form av sediment som hänger med bara. Jag ser aldrig i det jag läser folk som då explicit vill förhålla sig till Maslow och testa hans saker. Det är liksom en bakgrundsbrus bara. Så om det hänger med i olika läroböcker tycker inte jag är så extremt tråkigt egentligen.
Men ja, det där måste jag ändå fånga upp på något sätt. För jag tänker att och jag håller helt med dig, det är ju ingenting som diskuteras på forskningsseminarier eller som presenteras på konferenser. Så där, att nu har vi tagit nya steg i att belägga eller avfärda Maslows behovshierarki eller behovstrappa. Men ja, jag vet inte hur många människor globalt sett som läser en introduktionskurs i marknadsföring varje år, men det är ju flera hundratusentals. Och som då får med sig de här idéerna i sitt fortsatta yrkesliv, att ja, det här är ett bra sätt att förstå varför människor beter sig som de gör. Jo, det utgår från de här olika behov som man har, och de kan man förstå som hierarkiskt ordnade. Så det påverkar ju, skulle jag säga, det sätt som företagare pysslar med marknadsföring, förstår konsumenter, även om det inte är någon relevant diskussion i marknadsföringen. Så det är därför vi tar upp det. Inte för att man sitter fast i det forskningsmässigt, men för att det påverkar, ja, det lägger sig som en del i den här allmänna uppfattningen som väldigt många som sysslar med företagande och marknadsföring där ute på fältet har.
Absolut, för det möter jag väldigt, väldigt ofta. Är det någonting man kommer ihåg eller kan, så är det just Maslow, så det är väl något som kommer upp väldigt, väldigt ofta. Så att det är ju nog snarare kanske på den nivån som vi försöker ta upp det och poängtera just det.
Okej. Maslow är faktiskt intressant på ett annat sätt. Det enda jag har läst själv utav honom, det var en studie som jag tror att ni skulle ha gillat, eftersom ni säger att kontexten är väldigt viktig. Och jag tror er poäng är att det är den sociala kontexten som är viktig. Men oavsett vilken kontext som man tycker är viktig, så är det kanske lite si och så med att försöka få med den i många studier. Men Maslow var faktiskt tidigt ute. Redan på 40-talet så gjorde han en ganska kul studie som gick ut på att den omgivande miljön när det gäller dess rent fysiska egenskaper antagligen har en påverkan på människor. Så att han lät folk göra någon form av test i olika grupper där han hade mixtrat med miljön. Och en av de här miljöerna skulle då vara ful och tråkig. Då tog han ett ostädat professorsrum och lät folk sitta där. Och en annan miljö skulle vara lite finare, och då var det liksom mycket glassigare inredning. Och så var det ytterligare någon sån där miljö som jag glömt bort nu. Men det visade sig redan på 40-talet att folk blev påverkade av den här miljön. De reagerade olika på det som de skulle göra i det här testet, trots att det var exakt samma test för alla de här grupperna.
Ja, det där måste vi kolla upp. Du får skicka referensen. Ja, men Maslow var ju, han var ju, som antropolog hade ju aldrig stött på Maslow i din utbildning, men fick ju sen gräva lite vidare och såg att han hade ju kopplingar till de stora giganterna inom antropologin.
Mm. Det var lite intressant faktiskt. Men jag tänkte, Magnus, du som jag håller på med mycket studier kring konsumentbeteende, skulle du något så här otippat resultat från några projekt eller experiment eller studier som du har gjort? Kan du berätta om någonting?
Jag skulle nog kanske först vilja säga då att när ni pratar om den här väldigt rationella ekonomiska människan som ni inte riktigt tror på, så är det nog inte så i rätt mycket av den samtida forskningen att man tror på det heller, utan ofta försöker man då utan att vara egentligen fast i någon form av ideologisk teori testa om någon liten aktivitet av något slag leder till någon liten effekt. Jag säger liten här nu för att det ofta blir fragmentariskt. Och ibland så blir det liksom rätt så förväntade resultat. Det är inte så jätteofta som det blir extremt oväntat. Jag kommer faktiskt inte på någonting nu som är extremt oväntat. Ofta finns det ju liksom någon slags teori som då ska förklara varför det blir som det blir. Men det är ju fullt möjligt att de här undersökarna har kommit på den teorin i efterhand, snarare än att det var någonting som man bar med sig in i det här och skulle liksom testa. Men det finns rätt mycket roliga exempel då på folk som försöker få igång någonting hos kunder för att se vad det blir för någon form av effekt. Jag tror att det var förra året som man delade ut ett av de här, jag ska inte säga alternativa Nobelprisen, men ett sån här lite lustigt pris då för lustig och konstig forskning. I det fallet så hade forskare ställt sig utanför en krokodilpark i Australien och haffat dem som kom ut därifrån och frågat en del av dem om de inte skulle ha lust att hålla i en krokodil. Kanske inte heter krokodil här formellt, men den var ungefär en meter lång. Mm. Och vissa sa ja, fick stå och hålla i krokodilen, och sen fick de spela ett spel som var ett sätt att simulera en sån här betting-sajt för att se hur de agerade som bettare. Och andra som kom ut ur den där parken fick inte hålla i någon krokodil, men de fick ändå spela samma spel. Och då var idén att se då när man blir på något sätt emotionellt upphetsad, vilket var det som krokodilen skulle sätta igång, agerar man annorlunda då som spelare. Men det blev inte så stora skillnader, men det fick ändå rätt stor uppmärksamhet den här, och det har att göra liksom med själva designen då, i och med att krokodilen var inblandad.
Och hur mådde krokodilen efteråt då?
Jag tror att han eller hon mådde rätt bra.
Mycket kärlek.
Det är ganska ovanligt liksom för en normal människa att stå och hålla en krokodil, och därför är det väl lite förvånande då att det inte blev större skillnader mellan de här grupperna. Men som jag kommer ihåg det, så blev det inte någon jättedramatisk skillnad.
Bra exempel på stimuli. För det, om jag förstår min vulgär förståelse av din typ av forskning, är väl att man just introducerar olika stimuli för olika grupper och ser vilka utslag det får. hur de närmar sig olika marknadserbjudanden.
Ja, vad som är speciellt då med experiment som en metod är ju att undersökaren själv sätter igång någonting som aldrig skulle ha hänt i deltagarnas liv om det inte hade funnits en nyfiken undersökare där. Och en del tycker att det är extra kul med sådana experiment just därför att man får bli som en liten gud nästan i sitt egna lilla universum och sätter igång alla möjliga olika processer som aldrig skulle ha hänt om det inte hade varit en studie på gång. Och det kan man väl möjligen erkänna då att ibland blir det nästan lite grann som en slags tävling mellan olika undersökare vilka som kan sätta igång de mest galna saker i såna här experiment för att det finns ett visst uppmärksamhetsvärde i lite såna här tokiga stimuli i sig oavsett vad en studie då ska försöka testa för någonting.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Blir man vansinnigt nyfiken på att höra några exempel?
En väldigt tidig sån här studie gick ut på att man lät deltagare stoppa ner händerna i en hink. De fick inte se vad det var i hinken. Och i hinken låg det olika saker. Och idén var då att se om olika sådana saker rent fysiskt skulle kunna utlösa olika sorters emotioner. Så att medan folk stod och fingrade på det som var i hinken så fotograferade han deras ansikten och försökte sedan tolka de här ansiktsuttrycken för att se vilka emotioner som olika saker satte igång. En av de här sakerna var då en levande groda. Man kan tänka sig då att det är en lite speciell upplevelse att sticka ner handen i en hink. Man ser inte vad det är där och sen känner man ändå att det är någonting som lever och rör sig och är lite vått och slämmigt. Det ger antagligen upphov till en viss sorts emotion.
Ja, jag känner en äckelkänsla här,
ja,
bara
av
att lyssna på
typ
det.
Av, det är någon typ av trend där, krokodiler och men jag är grodor generellt, och kräldjur och annat.
Generellt sett mot naturen, så att det, ja, alla det, de här exemplen är väldigt motbjudande, känner jag. Måste byta spår.
Men Jakob, skulle du kanske kunna förklara då, för den som sitter och lyssnar, så har vi ju två ekonomer här, rent krasst. Skulle du kunna förklara skillnaden i hur du närmar dig för att förstå konsumentbeteende, om man då jämför,
ja, det, kanske med vad man säga. Nej, men man kan väl säga att som jag ser det så är det ju två komplement här där jag försöker närma mig konsumenterna i deras naturliga miljö när man tittar på beteenden. Ofta tyvärr genom att prata med dem i efterhand, men allra helst genom att vara där på plats när de gör saker. När man är där på plats när de gör saker så blir det ju också det att man förändrar den miljö som de är i. Om jag följer med någon när de går och shoppar eller när de står hemma och ska välja vad de ska på sig inför en arbetsintervju, så påverkar jag ju också situationen, precis som Magnus gör när han introducerar stimuli. Men någonstans är idealet att man tittar på människor i deras dagliga liv utan att påverka så jättemycket. Utifrån det försöker formulera och förstå vad det är som pågår. Du kan ju berätta själv, eller i alla fall korrigera mig, men att försöka komma åt mer de rena processer som ligger bakom varför man reagerar på vissa sätt, på vissa typer av marknadspåverkan. Man skalar bort all komplexitet och försöker komma åt en specifik stimuli i ett visst sammanhang. Medan jag ofta försöker fånga komplexiteten och se komplexiteten som det som är intressant. Mm. Så det är två väldigt olika saker som jag inte tycker man ska ställa allt för mycket i kontrast till varandra, för det blir lite fånigt. Det är ju komplement som förstår olika aspekter.
Men då måste jag ju fråga dig, Magnus, jag som antropolog som verkligen gör de här deltagande observationerna, och inom antropologin finns det ju en väldigt stor diskussion om hur man påverkar när man är på plats och så vidare. Men som antropolog ska man ju helst vara under en väldigt lång tid så att man försvinner in i miljön på ett sätt som gör att den här påverkan blir mindre. Och för mig och för dig också, Jakob, är det ju ganska självklart att de här olika metoderna ska komplettera varandra i egentligen allt man gör för att öka förståelsen. Och just kunna inkludera det som är det svåra, det är ju människors tvivel, funderingar, känslor, hur agerar de tillsammans med olika typer av personer och så vidare. Och det känns ju ganska självklart idag att man inkluderar de här olika metoderna.
Olika metoder är olika bra på olika saker. Om man tänker på konsumtion till exempel i dess mest övergripande, i så övergripande termer som det bara går, så är det ju ofta så att man tänker sig att det händer saker och ting i konsumenters liv innan de då börjar konsumera så att säga, och sen konsumerar de och sen gör de sig av med saker. Många såna här experimentmänniskor är väldigt fokuserade på vad som händer i någon form av köpbeslutsprocess tidiga faser, och då funkar det i regel rätt så bra. Men väldigt få har försökt göra experiment när det gäller vad kunder gör med produkterna när de väl har införskaffat dem, och då tror jag inte det funkar något vidare bra. Man ska kanske också tänka på att många experiment är riggade så att de ska fånga kundernas reaktioner omedelbart efter att de har blivit exponerade för någonting. Och så när dessa reaktioner väl har fångats så går kunderna eller deltagarna därifrån, och så har experimentmakaren absolut ingen aning om vad som händer 5 minuter senare eller 3 veckor senare. Det kommer liksom inte med. Även om det såklart finns en del experimentmakare som har tålamod och låter olika sorters beteenden verka ut över tiden, och så kommer man tillbaka långt senare och ser vad som hände. Men det är ganska ovanligt idag, men det är fullt möjligt och det förekommer.
Mm. Jag tror att vi tar upp det någonstans, just det här med att det är lite mer fokus inom ekonomin på vad man gör efteråt och hur man gör sig av med prylar, och som vi knyter an till lite mot slutet med cirkulär ekonomi. För jag menar, då blir det ju oerhört intressant att förstå inte bara själva köpsituationen utan faktiskt vad som händer efteråt.
Men precis, inom den konsumtionskulturfält som jag verkar inom, så är det ju, som också namnet antyder, utan det är konsumtionen som sådan, det är inte köpet. Jag pratar ofta att man studerar köpbeteenden som just handlar om, ja, men när man står i butik och ska välja mellan två saker, varför tar man den ena istället för den andra? Som den allra enklaste liksom varianten. Jag kikar nästan aldrig på hur själva köpet går till, men däremot vad gör man med prylarna under tiden som man har dem, och hur ackumulerar de mening under tiden, och den här meningen som de har fått, hur påverkar meningen som man har fyllt de här produkterna med under tiden som man har dem, möjligheten att göra sig av med dem till exempel. Just det här att det kan vara knepigt att slänga saker som man har haft under lång tid för att de har fyllts med någon form av mening som inte fanns där från början.
Mm. Men om man tänker från en rent krass här marknadsföringssynvinkel, säljande företag som vill producera försäljning, så är det såklart så att man måste dels försöka förstå varför folk överhuvudtaget köper någonting. Men det är ju liksom bara steg ett. Den som är riktigt listig vill ju också förstå vad folk faktiskt gör med produkterna när de väl är införskaffade. Och det finns en del olika såna här anekdoter ändå trots allt som visar att folk kanske inte alls gör det som marknadsföraren själv trodde att de skulle göra med produkterna. Och det är ganska bra för företag att veta om det, om man nu vill på något sätt justera sina produkter eller vad det nu är inför kommande generationer.
Ja, nu blir jag än en gång väldigt nyfiken här om du har några konkreta exempel på den typen av anekdoter. Det är ju spännande.
Ett klassiskt exempel är då när företaget 3M lanserade en plastremsa som någon uppfinnar Jocke hade tagit fram utan att fråga några kunder om vad de skulle kunna tänkas göra med den. Och då trodde företaget att den här är nog bra för att laga trasiga saker. Så låt oss bygga associationer till det genom att ge produkten namnet Scotch, för att liksom associera till snåla skottar. Och så lanserar man den där då som en grej som man skulle använda för att laga trasiga saker. Och så släppte man den på marknaden. Men man lyckades då ändå på ett lite lyhört sätt hålla kontakt med vad folk faktiskt gjorde med den. Och det visade sig att det kanske i och för sig fanns en och annan som lagade trasiga saker, men folk gjorde en massa andra saker också, som att klistra in bilder i fotoalbum och allt möjligt. Och genom att behålla då kontakten med kunderna och liksom titta in på vad de faktiskt gjorde med den, så får man ju då inte bara en allmänt bättre förståelse för vad kunder gör när de konsumerar saker, utan man får ju även möjliga argument att använda i sin egen marknadsföring. Och i förlängningen då kanske man vill justera produkten så att den passar ännu bättre med det som folk faktiskt gör med den.
Jag hade ingen aning om att Scotch Tape kom från det här.
Lär man sig något nytt?
Absolut. Mm.
Ja, men vi har ju också tänkt kanske det där med Nobelpriset i ekonomi, med beteendeekonomer som har börjat få priset nu. När kan vi se Magnus få Nobelpriset i ekonomi?
Ja, det är ju lite roligt då att den här typen av nudging-forskning faktiskt prisbelönas. Men jag tror att, ungefär som ni skriver då faktiskt i ett inledande kapitel, en ortodox psykolog eller någon antropolog eller någon annan som då länge har hållit på med att försöka förstå människors beteenden kanske tycker att det ser lite underligt ut i vissa av de här samtida nationalekonomernas texter när det gäller vilka antaganden de gör om människor och hur de skriver teori om det där. Men det är väl ändå kul liksom att den disciplinen börjar intressera sig för enskilda människors mikrobeslut och hur de kan påverkas.
När man pratar med folk som sysslar med konsultverksamhet och sådär, så är det väldigt många som har plockat upp både Thaler och Kahneman och känner att det är väldigt, väldigt applicerbart för att hjälpa företag att komma vidare. Så det tycks ju, om syftet med priset är att premiera forskning som hjälper till på det sättet, så verkar det väldigt klockrent. Som lever upp till det här kriteriet för en god teori, att det hjälper folk att tänka, helt klart. Sen kände ju jag, och vi har haft några diskussioner kring det, jag och Katarina, det här att vi är lätt provocerande när han i sitt tacktal, förvisso säkert med glimten i ögat, men det är svårt att se i en utskrift efteråt, säger att jag har upptäckt mänskligt liv. Det var nog helt och hållet i akt och mening att provocera mig, som han sa det.
Och för att förklara lite mänskligt liv, att ekonomiska agenter är människor, det var det han
precis,
menade.
Ja.
Jag är inte så säker på att de här nudging-forskarna är jätteduktiga på att verkligen förklara varför saker och ting händer. Däremot finns det ju rätt mycket sån sentida forskning som då visar hur saker och ting faktiskt påverkar, och att man med ganska små enkla medel kan knuffa människor i riktning mot ett visst beslut. Så att det är liksom rätt effektiva metoder om man vill få folk att gå i en viss riktning. Men jag är inte helt 100% säker på att den har lyckats blottlägga på ett detaljerat sätt enormt många nya förklaringar till varför folk gör som de gör.
Nej, det är också, tycker jag, är intressant där rent ideologiskt, när man har en idé som bygger på att folk ska agera utifrån den information de får, om folks, den fria viljan ska styra samhället mot det bättre. Och här har man uppenbarligen så att folk gör inte riktigt det, utan man måste knuffa dem i rätt riktning. Och då är det någon annan som ska bestämma vad som är rätt riktning, så att den här nudgingen går åt det hållet. Nu är inte jag mot reglering och sådär, så jag kan tycka att det finns säkert bra idéer med det. Men det rimmar illa med en del av de mest liberala tankarna om att folks val på en öppen marknad är det som ska styra samhället åt ett visst håll.
Finns det någonting, om man tänker lite på vad vi skriver om konsumtionskulturen, att vi försöker förklara varför det är så svårt egentligen att bryta från den, för att den är det samhälle vi lever i. Om man tittar just på nudging, har du några exempel på hur man kan få människor att konsumera på ett bättre sätt? Finns det några bra exempel?
Ja, det gör det nog faktiskt. Och det som man har sysslat med är väl då kanske inte konsumtion i termer av jumpadojer och tvättmedel, utan snarare hålla tillbaka viss onyttig konsumtion eller ägna sig åt sånt som att donera organ och lite annat smått och gott. Eller att inte skräpa ner på olika ställen, eller att återvända handdukar till exempel på hotell. Allt det där i områden då där man har kunnat se att ganska små justeringar i de meddelanden eller den information man ger till människor faktiskt kan få dem då att, om inte så dramatiskt, ändra sitt beteende, så i alla fall ta liksom en del nya steg i en annorlunda riktning. Det verkar extremt kostnadseffektivt. Bara genom att ändra instruktionen på ett hotellrum lite grann så kan du få fler människor att återanvända handduken.
Ja, det där är ju otroligt intressant med stora implikationer som kan användas i både uppbyggliga och andra syften så att säga.
Därmed så vill vi tacka dig Magnus för att du kom hit, tog dig tid, pratade om det här.
Precis, tack så hemskt mycket Magnus för att du berikade våra perspektiv här på hur man kan förstå konsumtion.
Tack så mycket. Han vet inte mer. Han ser så mycket annat skojigt man kunde ha pratat om.
Eller hur?
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.